Hej och välkommen till Go to Work Talks, en podd om det hållbara arbetslivet.
Om man vill vara en attraktiv arbetsplats så finns det stort värde i att jobba med sömnhälsa på arbetsplatsen.
Hej och välkomna till dagens Go to Work Talks. I en rad program framöver kommer vi tillsammans med olika gäster lära känna vår hjärna bättre. Vi tar avstamp i den neurovetenskapliga mentala tallriksmodellen som introducerades av professorerna Dan Siegel och David Rock för drygt 10 år sedan. Modellen spänner över 7 olika områden som vi behöver på plats och praktisera regelbundet för att optimera vår tankeförmåga och öka vårt psykiska välbefinnande. De 7 ingredienserna är hjärnvila, relationer, aktiviteter, fokustid, chilltid, motion och sömn. Och just sömn är vad dagens program handlar om och något som vi alla har en relation till. Jag heter Vibeke Stadling och är förändringsledare hos Go to Work. Som expert på dagens ämne har vi med oss Frida Rångtell som gäst. Välkommen!
Tack så mycket!
Frida, du har forskat inom neurovetenskap och sömn vid Uppsala universitet. Idag driver du ditt företag Slumra för att sprida kunskap och ge praktisk vägledning om sömn. Du föreläser, håller kurser, workshops, skriver texter och är vetenskaplig rådgivare. Men framförallt hjälper du organisationer och företag med sömnhälsa för att öka välmående, stresstålighet och prestation. Sömnens kvalitet påverkar oss alla och vår förmåga att prestera och må bra. Men Frida, vad är bra sömn egentligen?
Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga och vi har inte något jättebra svar på, men exakt det här, det är perfekt sömn. Så man får titta på lite olika parametrar. Och en sak som är ju såklart väldigt vanligt att prata om, det är ju hur många timmar ska vi sova? Och jag tror att det är ett mått som är ganska enkelt att ta till sig och ganska lätt att mäta. Och de flesta vuxna behöver någonstans mellan 7-9 timmars sömn per natt för att må så bra som möjligt. Men det finns individuella skillnader, så vissa behöver lite mer och andra lite mindre. Men det är ju inte allt. Alltså även om du sover 8 timmar per natt så behöver inte det betyda att din sömn är perfekt. Det spelar också roll när vi sover på dygnet. Så vi mår som bäst när vi sover största delen av vår sömn på natten. Och så spelar det också roll hur vi mår på dagen. Då känner jag att jag har fått den sömn jag behöver och att jag orkar ta mig an det som jag vill ta mig an och känner att jag är ganska pigg under dagtid. Ja, men då har jag troligtvis en tillräckligt bra sömn i alla fall.
Du menar att min app, den har inte rätt. Jag känner mig pigg och så säger den att jag har sovit dåligt.
Ja, det där är ju lite intressant. Och det är ju lite svårt att tolka resultaten ibland från sådana här appar och mätinstrument som man kan ha för att mäta sin sömn. Och det är inte alltid så att de helt stämmer överens heller med hur det faktiskt har varit. Och vad betyder det egentligen att den säger att du har haft en låg kvalitet på sömnen just den här natten fast du kanske känner att det har varit bra? Och din känsla av hur natten har varit kan också påverkas av det som den visar på morgonen. Så det är en ganska komplex fråga. Och vi kan ju försöka hitta sätt att använda dem till vår fördel. Men man kan behöva tänka till lite grann hur man egentligen tolkar resultaten. Och sömnkvalitet är ju också en viktig del av vad som är bra sömn. För det handlar ju om hur ofta vaknar jag på natten, hur utvilad är jag sen på morgonen. Alltså har jag haft den sömnen som jag behöver när det kommer till hur sömnen är sammansatt. För det sker många olika saker på natten när vi ska sova. Så sömnen är ganska komplex och det är många saker vi behöver ta hänsyn till kan man säga. Och sen också något som är viktigt som man kanske glömmer bort är regelbundenheten. Hur regelbundna sovtider har jag?
Okej, så det är viktigt. Försöka lägga sig ungefär samma tid.
Precis, för kroppen den gillar ju liksom rutiner och vanor. Att vi gör ungefär samma saker varje dag. Och det är samma sak med sömnen. Så om man då har regelbundna sovtider, då har kroppen redan förberett sig innan sömnen på att det är dags att varva ner och vila. Och att man vaknar ungefär samma tid varje dag.
Och då kommer vi till en fråga som jag ofta får. Hur är det egentligen med skärmar och blåljus, telefoner, datorer? Ska vi lägga bort skärmarna innan läggdags?
Den där frågan är ju ganska intressant och väldigt aktuell. För så som vårt samhälle ser ut idag är ju inte alls som det såg ut för, om man säger, 30 år sedan. Det har ju skett otroligt stora förändringar. Och den här frågan blir ju lätt ganska svartvit på ett sätt. Att det blir antingen ska man ha skärm eller inte. Men det finns ju så många olika saker vi kan göra med dagens teknik. Jag kan säga att jag har med mig telefonen och lyssnar på lugn musik när jag ska sova. Eller att man kör någon avslappningsövning. Så det finns ju många saker man kan använda till som kan hjälpa sömnen till och med. Men det är ju väldigt lätt att fastna i till exempel sociala medier eller att kolla jobbmailen sent på kvällen. Och man kan ju fundera kring, okej, hur påverkar det här mig? Är det så att jag lätt fastnar, jag glömmer bort tiden eller att jag får belöningskickar som är svåra att släppa? Får jag tid för att vara otillgänglig och att faktiskt varva ner? Det tror jag är frågeställningen som vi behöver ställa oss.
Mm.
Och att man använder den på ett sätt så att det hjälper oss istället för att hjälpa oss.
Mm.
Och ljuset också. Jag skulle tro att effekten av att vi faktiskt använder den kan vara större. Just det här med belöningar och att det är svårt att stänga av kan vara större kanske än effekten av ljuset på sömnen. Och man kan ju göra en inställning så att det blir dämpad belysning eller ta bort just det här blåaktiga ljuset. Men en sak man kan ha med sig och tänka på är att få tillräckligt mycket dagsljus på dagtid. För då är man troligtvis inte riktigt lika känslig för ljusexponering på kvällen.
Okej, men vad händer egentligen om vi inte får tillräckligt med god sömn?
Mm. Ja, något som man kan uppleva är ju att man blir trött. Och det tror jag vi alla har känt ibland, för alla har vi ju nätter då och då när vi inte kan sova särskilt bra. Och det är ju också en del av normal sömn kan man säga. Det är så lätt att sträva efter den här perfekta sömnen och ska jag vara perfekt varje natt och så, men så ser ju inte riktigt livet ut. Precis som vi kan ha dåliga dagar då och då kan vi ha dåliga nätter också. Och det är helt okej. Problemet blir vi kanske snarare om det är så att vi ofta upplever att vi har sömnproblem och att det här är något som vi oroar oss över och vi känner att vi inte riktigt kan slappna av i sömnsituationen för vi oroar oss över, kommer jag kunna få ordentligt med sömn i natt eller inte? Då kan vi behöva hjälp med vår sömn.
Och hjälp, då menar du antingen finns det knep man kan ta till själv eller ta hjälp av någon expert på området?
Ja, man kan ju börja med att se över de förutsättningar man har för sin sömn. Till exempel då med regelbundna sovtider. Vad gör jag på kvällen? Har jag tillräckligt med tid för avslappning? Vad gör jag på dagtid? Får jag dagsljus och allt det där? Där kan man ju börja. Men är det så att det inte hjälper, ja, men då kan man ju besöka sin läkare och få hjälp via en vårdcentral till exempel.
Mm.
Och din fråga kring hur vi påverkas av sömnbrist. Och det kan ju vara, sömnen har ju många olika funktioner för oss. Och en sak är ju att upprätthålla uppmärksamheten. Så har vi inte sovit en natt, det första man ser är att man märker av det i reaktionsförmåga till exempel. Så om du ska reagera på ett stimuli och då är du långsammare eller du kanske till och med missar. Och det här kan man ju ha med sig till exempel om man ska utföra någon uppgift som är viktig, att man håller uppmärksamheten under längre tid. Det kanske lite entonigt som att man kör bil. Att ha sömnbrist kan ju öka risken för olyckor till exempel och felbedömningar och misstag och så.
Och då gissar jag att felbedömningar, misstag, kanske är lättare att bli stressad eller ta fel beslut. Det är något som påverkar din arbetsprestation också.
Mm. Ja, men precis. Så har vi sömnbrist, ja, men då kanske vi inte riktigt är lika bra på att hantera stress. Om vi ställs inför sådana situationer. Det påverkar vårt humör. Och det tror jag att flera kan känna igen sig i, att just det här, ja, men tålamodet tryter. Eller humöret går upp och ner väldigt snabbt. Att man inte har riktigt lika bra på att reglera sina känslor. Och ett lite längre perspektiv så finns det ju, det finns ju en koppling mellan sömn och psykisk hälsa till exempel. Och större risk för, ja, men oro eller depression och så vidare.
Mm.
Och det påverkar ju inlärningen. Så till exempel hos skolungdomar som sover sämre så kan det påverka skolprestationen exempelvis.
Så det finns ju, låter det ju verkligen som tydliga orsaker till eller anledningar till att företag och organisationer borde intressera sig för sina medarbetares hälsa. Men är det individens ansvar eller menar du som jobbar med sömnhälsa inom organisationer? Hur ska de göra? Hur ska organisationen göra?
Ja, jag ser det väl lite som att det är två spår här. Och såklart, individen har ju ett ansvar, precis som när det gäller alla aspekter kring hälsa. Men även där har ju företag och organisationer en möjlighet att skapa förutsättningar som hjälper individen på traven. Och sen är den andra delen, och det är ju just, ja, men hur har vi det på arbetsplatsen? För det har ju en stor påverkan på hur vi sen mår på vår fritid också och hur vi sover sen på natten.
Mm.
Hur man upplever sin arbetssituation har stor påverkan på sin sömn till exempel. Och sömnen i sin tur har ju sen stor påverkan på sin arbetsprestation och hur man mår på arbetsplatsen. Och till exempel när det gäller utbrändhet och så vidare. Så att här ser jag en stor möjlighet att både kunna stötta individers sömnhälsa, men också att företaget kan tjäna på det i långa loppet, att faktiskt hjälpa individer att känna sig pigga och må bättre även på arbetsplatsen.
Men då pratar du också om sådana saker som ledarskap, kulturen, tillit och öppenhet. Mm. Att om man känner att man gör ett bra jobb, man får bra feedback, man vet liksom, målen, så mår man bättre och sover bättre.
Mm, precis, en känsla av att man har kontroll på ett sätt.
Mm.
Alltså stress i sig behöver ju inte vara någonting dåligt, men att det är lagom nivåer och att det är en arbetsbelastning som är hållbar. Och då kan ju det göra att man känner att det är lättare att också ta tid för att vara otillgänglig och ha paus på kvällen. Man känner att det är okej att inte alltid vara kontaktbar via mail till exempel. Mm. Och hela tiden behöva checka in, kolla, har det kommit något nytt mail? Behöver jag liksom svara på det eller så? Att det är okej att stiga tillbaka och få tid för annat eller för sig själv och få återhämtning. Och då handlar det mycket om just kulturen och vilka förutsättningar skapar vi tillsammans på arbetsplatsen. Och där är ju ledarskap väldigt viktigt. Sätta en standard på ett sätt kan man säga.
Du säger ledarskap och standard. Då blir det ju ledare mot enskild medarbetare. Många gånger gissar jag, hur har du det? Och de kanske lite svårare samtalen. Men om man kommer upp på organisationsnivå, ledningsnivå. Hur kan man tänka sömnhälsa där? Så att det trattar neråt i organisationen.
Ja, jag tänker att det första steget är ju att börja med sig själv. Att man själv tänker att, och det här gäller ju alla tänker jag, inte bara liksom de som är i ledarpositioner, men att vara en förebild.
Mm.
Om jag visar att tydligt att nej, men jag tar paus, jag tar en lunchpromenad när jag går ut och får dagsljus, jag gör en avslappningsövning på jobbet, eller jag går och tränar, eller jag stänger av mejlen på kvällen. Det skickar ju väldigt viktiga signaler till andra i organisationen. Så på det sättet ser jag att det är en väldigt viktig roll och en väldigt viktiga signaler som man skickar. För det handlar ju då om att vara en förebild och visa ja, men så här vill vi ha det. Men också att ta upp den diskussionen.
Mm.
Att faktiskt prata om de här sakerna. Så att det inte bara blir att det hänger lite i luften. Man tror att man har vissa värderingar i företaget, men det kanske inte är så att alla tänker på samma sätt. Eller även om jag kanske jobbar på kvällen, och det kan ju vara okej, absolut. Men om jag då skickar ett mejl till någon annan till exempel på kvällen, tar den då emot det som att den förväntas svara? Eller är det en förväntan att det är okej att vänta tills imorgon? Eller att ta upp de här och faktiskt prata om de sakerna.
Mm.
Och kanske till och med sätta vissa policies. Ja, men så här vill vi jobba. För det är ju också så att alla har ju inte exakt samma förutsättningar i livet. Eller inte samma förutsättningar när det kommer till om man är kvällsmänniska eller morgonmänniska. Och det finns ju ett värde i också att se individens behov.
Mm.
Och de individuella skillnaderna. Och att kunna göra anpassningar. Men också att hitta sätt som vi kan mötas på. Men det kanske finns vissa tider under dygnet som det passar bäst för de flesta att ha möten till exempel. Och hur kan vi förhålla oss till det? Vi kanske inte ska lägga viktiga möten väldigt tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen. För då kanske det är folk som ska hämta på skolan eller vad det kan vara. För att försöka göra så mycket anpassningar som möjligt för att förenkla. Och det betyder inte att det är fel att jobba en stund på kvällen. Men att hitta sätt att tillåta att alla får sina behov möta.
Mm.
Både när det gäller att vara otillgänglig och att ja, men känna att man är värdefull och kan prata om de här sakerna också.
Ja, men då kommer jag att tänka på ett väldigt konkret exempel. Jag jobbade ju tidigare inom en stor organisation med arbetsmiljö och hälsa. Och en fråga som dök upp lite då, för jag hade utbildningar för chefer. Och det var, ja, men om jag ser att en medarbetare faktiskt inte tar hand om sin hälsa och framförallt sömnen. Sitter kanske uppe och gamar hela nätterna, kommer jättetrött, kommer försenad, märks i resultaten som ska levereras. Hur gör jag då som chef?
Mm. Oj, vilken svår fråga. För såklart så har ju individen ett ansvar också. Men jag tänker att man kan lyfta frågan, prata om det, prata med individen och ge stöd och fråga vilket stöd som den personen skulle kanske behöva. Och erbjuda det stödet. Det kan ju vara företagshälsovård eller vad det kan vara. Att man kanske faktiskt behöver hjälp med sin sömn. Det får ju inte heller bli så att man försöker tvinga någon att sova. För att sömnen är ju på det sättet att vi kan inte prestera sömn. Och försöker vi att få någon annan eller sig själv att sova så hjälper det sällan. Utan det är snarare så att man behöver skapa de rätta förutsättningarna för det. I en optimal värld så ska sömnen då komma lite av sig själv.
Mm.
Men just det här att tvinga sig själv att somna, det går ju liksom inte.
Nej, det brukar jag faktiskt stressa mer än tvärtom. Precis.
Och jag tänker att från mitt perspektiv, en hel del av oss skulle ibland behöva sova lite längre än vad vi kanske gör. Men sömnen är ju så mycket mer än så också. Och jag tycker att en av de viktigaste sakerna vi kan ha med oss, det är den här positiva relationen till sin sömn. Att ja, men även om jag någon natt då och då har svårare att somna, hur hanterar jag det? Är det så att jag blir väldigt stressad och oj, nu kan jag inte sova i natt och liksom det känns som att morgondagen kommer gå under? Eller är det så att man kan ta det lite med ro, att okej, nu fick jag inte den sömnen jag kanske hade hoppats på i natt. Oftast är det ju här nätter innan vi ska göra någonting väldigt viktigt dagen efter. Men att ha tilltro till att men jag kommer kunna hantera det i alla fall. Och sen får jag ta ikapp det här sen. Att liksom ha den här lite tillåtande relationen till sin sömn ändå.
Ja, men där säger du den saken. Går det att sova ikapp underskott av sömn?
Jag skulle ändå säga ja. Alltså såklart kan vi inte ändra det som har varit. Det som har hänt, det har hänt.
Mm.
Men kroppen försöker ju få det som den behöver. Och är det då så att man inte har sovit nästan någonting en natt, ja, men då kommer man troligtvis vara lite tröttare kvällen efter och kanske kunna somna lite tidigare. Men också att man kommer kanske sova lite djupare den natten. Och kanske nätterna som följer efter också. Men då handlar det också om att man behöver tillåta sig att få, eller då skapa de förutsättningarna då att kunna få den sömnen natten efter.
Mm.
Det kan också vara ganska lätt att hamna i det här att man sover ganska mycket för lite varje natt. Och det som kan hända då är att dels så, kroppen som sagt, den försöker kompensera för det som den inte har fått. Så du kanske inte kommer känna dig så trött dagen efter. Men det man skulle kunna känna är att om man skulle förlänga sömnen och sova lite mer, då kanske skulle se positiva effekter.
Mm.
Och det man också kan märka om man sover väldigt kort är att man kanske somnar väldigt fort. Man kanske sover väldigt djupt. Men man kanske inte får den mängden sömn som man skulle behöva.
Och du själv då? Jag gissar att du har dina knep för att få till bra sömn. Vad gör du?
Jo, men något som viktigt för mig, det är ju just det här med regelbundenheten. Och det, jag har ju en dotter som är 8 år, så det gör ju det ganska enkelt ändå. När jag har henne så blir det ju att man ska upp till skolan och sen så är det regelbundenhet på kvällen. Att det är middagen en viss tid ungefär och så har man aktiviteter som behöver göras och sen så tandborstning. Och man har sina rutiner helt enkelt. Och det tänker jag att vi vuxna också mår bra av. Även om det ibland är lite svårt att upprätthålla. Men så just regelbundenhet i sovtider. Men också att ha vissa saker som man kan ta till för att göra sänggåendet lite mysigt. För jag är väl en sån person som framförallt när jag var yngre tyckte att, eller hade svårt att komma i säng i tid. Det är så mycket som lockar och så mycket man vill göra. Och just på kvällen är man ju lite mer lätt distraherad också. Och då att hitta sätt att göra sänggående till något mysigt och trevligt. Kanske en podd som man tycker om att lyssna på, eller ljudbok, eller läsa en bok, eller vad det kan vara. För att göra det till liksom den här lilla mysstunden.
Mm.
Men sen också att göra saker på dagen som främjar sömnen på natten.
Mm.
För det är ju där det börjar egentligen. Och att jobba med sömn är ju inte någonting som man gör över en natt så att säga, utan något man jobbar med långsiktigt. Ungefär som att ta hand om sin fysiska hälsa.
Mm.
När vi tränar för att bli starkare, det gör du ju inte bara en gång och sen liksom är det bra, utan det finns inga quick fixes, utan det handlar om att göra, bygga upp något över tid. Och då handlar det ju om dagsljus på dagen. Det försöker jag vara väldigt noga med, att faktiskt komma ut utomhus, gärna på förmiddagen. Vi vet att vi mår bra av fysisk aktivitet, social aktivitet, och sen att ta nedvarvningstid på kvällen när vi släcker ner och har det mörkt.
Mm.
Så att skapa den här skillnaden mellan dag och natt. Att vi har ljus under dagen och så mörkt på kvällen. Och något som jag tar med mig också är att just det här att relationen till sömn är viktig. Jag försöker inte att stressa upp mig över om just den här kvällen blev det inte som jag hade tänkt mig.
Mm.
Får jag ta nya tag imorgon och göra det bästa av situationen. Och att vi alltid har ett val. Det finns ju kvällar när jag väljer att prioritera bort sömnen och gå och dansa istället. För det är min passion och det är det som gör mitt liv värt att leva. Jag vet att jag kommer vara tröttare dagen efter. Jag kommer behöva lite mer återhämtning någon dag efter också. Men för mig är det ett val som är värt att göra. Men jag vet också vilka steg jag skulle kunna ta för att förbättra min sömn om det är så att jag skulle känna att jag börjar få problem med sömnen. Och sen så är det viktiga såklart att det här händer ju inte varje kväll.
Mm.
Utan det är ju någon gång då och då. Så jag brukar säga att ja, men prioritera sömnen och ta steg för att förbättra den. Men ta den också lite mer en klackspark.
Ja, men tack. Vilken bra sammanfattning som personliga råd och som du själv utövar. Om vi skulle göra lite samma wrap-up och försöka avsluta den här sändningen. Om vi skulle ta liksom en, två eller tre så här topprioriteringar företag skulle kunna göra för att bidra till god sömnhälsa inom organisationen. Har du några sådana råd att ge?
Mm. Råd nummer 1 är att börja prata om de förutsättningarna vi skapar för vår sömn. och också att ge medarbetarna den kunskap som de behöver för att kunna ta hand om sin sömn som individer. Men att också ni ser till att skapa en sån kultur som sätter de förutsättningarna på dagen för att sen kunna sova bra på natten. För att det här kommer ha troligtvis ha ganska stor påverkan på både individernas sömn men också på er som företag. Om man vill vara en attraktiv arbetsplats så behöver man också stötta sina medarbetare till att må så bra som man kan. Och vi vet tyvärr att det är många som sover dåligt idag. Och det får konsekvenser både på hälsa, prestation och hur man är mot sina kollegor och så vidare. Så att det finns stort värde i att jobba med sömnhälsa på arbetsplatsen.
Tack Frida Romtell, sömnexpert och forskat inom neurovetenskap och sömn vid Uppsala universitet. Jag hoppas verkligen att fler företag förstår sömnens vikt och jobbar med sömnhälsa inom organisationen. Tack.
Har du frågor eller funderingar om avsnittets innehåll? Eller vill du prata mer med någon av våra experter? Alla kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida. Besök oss på gotowork.se och följ oss gärna på LinkedIn. Och du, prenumerera på vår podd Go to Work Talks så missar du inte nästa avsnitt. Tillsammans designar vi ett hållbart arbetsliv.